Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen Jenny.
Tackar, tackar.
Till Keeping Up med Jenny Malin, avsnitt 3.
Ja.
Vänta, du kom från LAX nu, eller? Nu.
Mm, jag kom från LAX och han hämtade upp barnen i skolan och hela balunsen faktiskt.
Herregud, hur slut är du? Du har kört Stockholm, Los Angeles på 4 dagar, eller?
Ja, det var faktiskt så himla mysigt. Alltså höst i Stockholm, eller höst i Sverige, är ju så fantastiskt.
Ja, det såg så härligt ut. Men berätta vad du har gjort liksom. Du åkte dit, du håller på och lanserar Moreno, ditt företag som du har.
Mm. Så då hade vi ett litet shopping-event i både Stockholm och Göteborg. Vilket var jättekul. Okay. Det är alltid kul att träffa folk och alla som...
Men blir du nervös då? Eller ställer du dig fram och bara, det här nya ljuset? Eller alltså, hur går det till?
Det är ju egentligen inte alls något jag är speciellt bekväm med. Men jag känner som att jag ändå klarar av det där på något sätt. Men jag blir ju generad när folk kommer fram och ger mig komplimanger och pratar om vår podd eller något sånt där. Då vet jag knappt vad jag ska säga. Det är ju...
Vad har de sagt då? Du är så ärlig.
Ja.
Här får du ett ljus.
Nej, men bara att de lyssnar. Det räcker för att jag ska bli helt rådna lite.
Mm. Men har du fått in Moreno någonstans? Alltså, kommer det säljas någonstans?
Det säljs lite här och där, men framförallt säljer vi på nätet. Det är väl liksom främsta.
Jo, jättekul.
Alltså, de är så fina. Nu måste jag verkligen säga att de är fantastiska. Ljusen och tvålarna, vi ska ju addera så att det är fler tvålar. Mm. Så att alla dofter kommer komma i tvål, ljus och kanske... Mm. En handkräm och så vidare. Mm. Ja, de är väldigt fina.
Det var roligt.
Det var så mysigt i Stockholm. Det var höst. Vi var ute och åt, jag och några tjejkompisar på kvällen. Man fick catcha upp lite kort med en del vänner. Alltså jag fick ju höra en så sjuk historia, Malin.
Aha. Okej, berätta.
En kompis till oss, du kanske har hört den här redan, för du känner också det här paret. Och hon kanske till och med har berättat det någonstans redan, så jag vet inte. Men Josefin och Erik.
Josefin Bonnebusch.
Ja, de har ett sommarställe utanför Stockholm. Mm. Och så har de två små barn då som är jättegulliga.
Ja.
Och förra sommaren var de där på sitt sommarställe och barnen höll på att gunga och de höll på att kratta runt lite i trädgården och fixa och dona lite. Mm. Och så plötsligt ganska snabbt drar det in ett oväder. Mm. Det börjar mullra och regna och barnen vill inte springa in utan de vill vara kvar och gunga där ute. Och då säger min väninna då att de får vänta lite, hon ska bara kratta upp löven och fixa lite och sådär. Så kan de gå in om ett par minuter. Mm. Klipp till att de bara vaknar på marken, både hon och hennes man.
Va?
De bara vaknar upp och ligger båda två. De har skrapat upp knäna, det blöder på knäna och sådär. För de har väl fallit så plötsligt ner till marken.
Vad du menar, typ svimmat?
Både hon och hennes man har gjort det. Så de kommer och skriker, barnen kommer och skriker, mamma, mamma, pappa!
Nej men gud vad läskigt.
De fick blixten i sig, Malin.
Vad då, hela familjen fick blixten i sig? Eller mamman och pappan?
Nej, inte barnen. Barnen var nog för långt ifrån för att ha blivit träffade.
Men vänta, Erik och Josefin fick blixten i sig.
De blev träffade av blixten, Malin.
Nej, men sluta.
Det är det sjukaste man har hört.
Är inte det, vad gjorde de då? Är inte det jättefarligt?
De vaknar ju upp då, och då, jag vet inte hur många sekunder de har varit avsvimmade. Men antagligen så har ju blixten slagit ner i huset. För när de springer in då, de får ju tag i barnen och springer de in. Och då ser de väl att det har sprutat ur kontakter och överallt då.
Förklara, vad du har sprutat i kontakter?
Åskan har liksom slagit ut kontakter så att det hela elen i huset är liksom utslagen.
Nej, gud vad obehagligt.
Men de känner sig okej, men jag tror till och med att de hinner lägga barnen för kvällen och sådär innan de ringer 112 För de tänker ju att vi måste ju kolla upp såklart. Vi vågar ju inte gå och lägga oss. Vad är det som har hänt?
Nej, de har fått alltså en stöt.
Ja, de fick ju...
Alltså det är läskigt.
De har ju varit så pass nära huset så när blixten har slagit ner...
Men hade de håret kvar?
Ja. Alltså... De såg liksom ut som två bara bomullstussar. Det bara stod rakt ut.
Men gud.
Med sån chock ändå.
Nej, men det är det sjukaste jag har hört.
Men jag tänker att det måste sätta livet på... Alltså man kan ju bli... Alltså knäpp över mindre nästan. Alltså man måste ju börja tänka nästan...
Nej, men det där är ju nära död.
Ja, men då börjar man tänka så här, sista dagen, vad skulle man göra? Det här är ju en sån där händelse som får en att tänka över. Yeah. Just nu känner jag att det är väldigt många i min umgängeskrets som är i någon sorts, ja men en liten minikris i livet. Är det här jobbet jag vill ha? Är det här vad jag vill göra med mitt liv? Är det den här partnern jag vill ha? Alltså alla möjliga så stora frågor mitt i livet som man kan ha. Mm. En sån sak kan ju få en att tippa över till vad som helst. Då kan man ju lämna jobbet och flytta till Thailand och börja jobba med yoga eller något sånt där.
Flytta till LA.
Ja. Eller flytta till LA. Exakt.
Nej, men det är ju en jättegrej. Nej, men det är ju nästan som att man har blivit... Det är ju mycket större än en bilolycka. För sannolikheten att bli träffad av blixten när man är ute och gungar sina barn i Stockholms skärgård.
Alltså, de är så små. Jag måste nästan kolla hur små är de. Nu syns jag. Although it's rare, with the odds of getting struck in your lifetime being roughly 1 in 12,000. Va? Det var inte så...
Va?
Det kan ju inte stämma.
Gud, jag är jätterädd.
Ja, då kommer det ju en ganska stor chans, tycker jag. I Sverige träffas i snitt 17 personer per år av blixten. En av dem avlider.
Men gud, skicka till Jossan.
Ja, men gud vad sjukt. Men, vet du att det finns en man, en amerikan, som blev träffad av blixten 7 gånger.
Ja, men han har ju ljugit. Hur vet man det?
Nej, det är helt
hur
sant.
Hur vet man det?
Nej, han jobbar i en nationalpark.
Jaha, han jobbar på en syr? Eller
jo, vad? Han heter Roy Sullivan. Han var parkvakt i Virginia. Och mellan 1942 och 1977 så blev han alltså träffad 7 gånger av blixten.
Mest.
Och överlevde alla gångerna. Han blev då känd som... The Human Lightning Conductor och Human Lightning Rod då. Det blir ju skämtet att han alltid då klarar sig och hela tiden. Han blev också invald i Guinness World Records naturligtvis, Guinness rekordbok.
Såklart.
Jag tänker på, ja, men just på tal om sådana händelser, jag tänker på när Per Bjurman som är Aftonbladets USA-korre.
Mm.
Han är ju väldigt förtjust i Vegas, han åker ju ofta dit och tycker att det är härligt där. Mm. Och jag vet att han var där för något år sedan, då flög han från LA till Las Vegas.
Mm.
Och på vägen dit så, alltså vanlig turbulens känns ju lite som att man åker på någon sorts liten guppig väg. Och ibland så kan det ju vara lite mer turbulens, så är det lite en berg-och-dalbana känsla. Så kan suga lite i magen.
Mm.
Men just på den här flighten så var det en luftgrop som var 1 kilometer djup.
Nej men gud vad läskigt.
Alltså det var ju liksom fritt fall rakt ner. Så de som inte var fastspända åkte väl upp i taket antar jag. Och så det var väl en dramatisk upplevelse.
Ja, ja, ja.
Och på något sätt måste ju det vara det absolut sämsta stället att vara på väg till om man är med om något sånt.
Ja.
För då betyder ju det allt till på något Vegas. Sätt. När han landade helt chockad och kände som att herregud jag överlevde.
Ödet.
Det här var ett tecken.
Ja.
Ja men då går man ju bara satsa allt på rött. Då är det ju bara att ta
alltså.
Och jag tror att det var det han gjorde. Han gick in, han kände att det här betyder någonting och så satsade han allt.
Men vann han eller förlorade han?
Det vet jag inte. Nej, det gick säkert okej, tror jag.
Men det är faktiskt intressant att säga det, för att igår i helgen så läste jag Demi Moores självbiografi.
Oh, den vill jag så gärna läsa. Jag är väldigt spänd på den.
Ja, det var ändå intressant. Alltså jag skulle kunna sammanfatta den snabbt för dig så du slipper läsa den. Men man vill ändå läsa den.
Är den liksom bara gott? Eller är den bra? Eller är det bara liksom...
Den är lite kall. Den var inte så himla bra skriven. Men det var ju samtidigt... Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa hennes historia. För hon var ju ändå den största A-list-skådisen på 90-talet. Det måste man ju säga.
Mm, absolut.
Och då tänkte jag ju, när du sa det om Vegas, att då skriver hon... Kommer du ihåg att hon var ju känd bland annat för Ghost? Som hon spelade emot...
Patrick Swayze sätter sig bakom henne och gör
och de drejade ihop. Var det sexigt eller var det inte sexigt? Alltså, så här efteråt.
Nej.
Nej. Men det var typ ens första, man bara oj, alltså det var något nytt ändå, eller hur? Alltså sensuellt.
Ja, det var sensuellt på något sätt, ja.
Men den andra filmen, kommer du ihåg som hon var med i som...
Vegas med Michael Douglas.
Ja, ja. Nej, det är inte Michael Douglas va? Alltså det var väl, vad heter det, Robert Redford när hon...
Ja, Robert Redford var det,
ja,
förlåt.
Ett oanständigt förslag.
Ja, vilken sjuk premiss.
Alltså det är så sjuk premiss.
Alltså så galet.
Alltså förstår ni, hon skriver om den. Man bara, nej men just det, jag hade glömt. För den var ju också någon film man typ kanske grät lite
ja,
till. Alltså,
ja.
Eller?
Tyckte det var fin.
Nej men man tyckte ju typ att, ja men det handlar ju om att hon var jättelyckligt gift med sin man och de landar just i Vegas. Och de vill köpa sitt drömhus för de vill starta familj. Och sen så spelar de på rouletten och så satsar de allt på fel färg till skillnad mot Bjurman och förlorar alla sina besparingar. Och då står ju den här Robert Redford i bakgrunden som då spelar den här snygga, rika, förföriska mannen och ser detta, det här unga paret som spelat bort alla sina besparingar. Och sen så...
Och han tror man kan köpa allt.
Man kan köpa allt. Och det sjuka var, det var ju också en fråga sen, kan man köpa allt?
Ja,
ja. Alltså man frågar, skulle du gjort det? Nej men då erbjuder han sig $1 million för att då få en natt med Demi, eller Diana som hon heter i den här rollen. Och då skriver hon om det här, liksom, att det här var ju den största filmen på 90-talet.
Mm. Den och även Pretty Woman som också är, ja. Den skulle ju inte heller börja tänka över den filmen. Hemska filmer verkligen.
Men alltså, det var därför man ändå vill läsa boken, för att synen då, att det här var de två största filmerna som vi har vuxit upp med, eller hur?
Absolut.
Vi var ju ändå små liksom, men ändå att Richard Gere skulle vara så här, den lyckliga horan. Aha, och man tyckte typ att han var så här snäll och gentleman, för han var så fin mot henne och snäll.
Ja.
Fast han köpte avsugningar av henne. Alltså det var ju det.
Ja, för det var ändå något som skulle infrias också.
Ja, absolut.
Han hyrde in henne då som någon sällskapsdam. Ja. Men hon fick också...
Ja, men och så tyckte man bara, gud vilken gentleman efter att de hade haft sex. Och sen går hon ju, jag minns en scen när hon gick in på toaletten och han bara, oh my god, is it drugs? Och, och går efter henne och bara, napp, här blir inga droger. Ja. Typ, han har precis köpt sex med henne. Det är okej att köpa sex, men inga droger.
Nej, exakt.
Och sen hon tar fram så här snällt, bara, nej, det är så här...
Tandtråd.
Dental floss. Ja, tandtråd. Och då skulle man bara, åh, vad skönt, vad fin hora hon är. Ja. Som flossar. Ja, men lite om det här skriver då Demi i boken. Du måste ändå läsa den, och så skriver hon om Ashton och hennes förhållande. Heter han Ashton?
Ashton Kutcher, ja precis.
Och deras förhållande.
De hade trekanter och allt vad det var. Hon gjorde väldigt mycket för att plisa honom.
Ja, hon var ju 40 då och han var 25 när de blev ihop. Mm. Och hon var ju också den första, där var innan Instagram, så hon var ju också den första som skriver i boken paparazzi-offret. Och i och med att det inte fanns Instagram så alla intressen för personer var ju inte utspridda, utan det var ju typ 5 personer man följde och hon var en av dem.
Mm.
Så att det var väldigt intressant att läsa hennes, hur hysteriskt det var liksom, när hon blev ihop med honom, att hon var äldre, 15 år äldre, och folk trodde inte de var kära. Men också att hon blev, vad pressen kallade för, give me more, alltså Demi Moore, för att hon var den första kvinnliga skådespelerskan som började känna lika mycket som männen.
Mm.
Och hon och Bruce Willis var ju det så här it couple just då, på 90- och 2000-talet. Och han hade gjort så Die Hard, och han kände ju, hon skriver i boken då att han kände ju exakt lika mycket och mycket mer. Men han blev ju inte kallad för girig för att han löneförhandlade.
Mm.
Nej, men det var så hemskt att läsa Jenny, för då känner man så här, lite har ändå hänt, hoppas jag.
Absolut.
Men du vet, allt handlade om hur folk sa åt henne, om hennes, hon skulle gå upp och ner i vikt, att hon inte fick kräva pengar, hur hon blev kritiserad. Hade hon barnen med sig blev hon kritiserad för det. On set hade hon inte det, blev hon kritiserad för det. Nej, det var så sorgligt. Det var så ätstörningar som sen blev missbruk, och sen slutade barnen prata med henne. Nej, det var verkligen en kvinnas förfall.
Ja, men det tror jag. Alltså, hon har ju haft ett tufft liv ända från med, alltså, uppväxten och hennes mamma och allting.
Nej, men jag förstår att hon hade ju en bitterhet i sig. Det läser man ju också. För att jag menar, förstår du, hennes framgångsrika man som bara fick guld och gröna skogar, men hon var hela tiden tvungen att kämpa mot allting.
Mm.
Alltså, för honom var det bara gå in, vara skådespelare, men hon fick liksom hela liksom paparazzi-pressen mot sig, samhället mot sig. När hon var gravid och ville göra det här, inte utviket skulle man inte kalla det idag, men hon gjorde ju med en, vad heter hon?
Annie Leibovitz i Vanity Fair, när hon var gravid. Eller?
Precis, den gjorde
hon. Så himla känt.
Och där skrev hon att jag ville göra det för jag ville känna att man också kunde vara vacker som gravid, för alltså 90-2000-talet, det var ju det, antingen man hora eller man mamma. Mm. Alltså det fanns inget mitt emellan, och hon var så här, det är jättevackert, jag var gravid, jag kände mig första gången fri, och det blev så en jävla storm när jag gjorde det, för folk var så här, men gud, en naken kvinna med mage. Alltså,
men det har ju kopierat sen efteråt. Det är många som har gjort exakt den grejen. Men hon var först då.
Man har väl själv gjort det.
Men nu verkar hon ju ha en väldigt fin relation till sina barn. Om man följer både henne och, och barnen som jag gör på Instagram.
Ja.
Som ju är den riktiga världen, som vi vet. Det är ju så det ser ut. Så ser man ändå att alla kommenterar hela tiden. De verkar vara ganska tajta. Men man ser också, tycker jag, mellan raderna lite att döttrarna också kämpar. Det har nog inte bara varit lätt att växa upp i den här familjen med,
nej, gud,
med honom som pappa och henne som mamma.
Men också att han fick ju inte ta fallet. Det var ju hon som fick det. Det var hon som var den dåliga mamman, fast han lämnade, även om de hade en så här modern relation, och bjöd in då hennes nya unga kille liksom i den här familjekonstellationen. Det var en ganska sorglig läsning, måste jag. Jag tänker också...
Ja, alltså det har jag trott att det ska vara också.
Ja, men jag tänker så här, efter MeToo också. Det här var liksom helt accepterat. Det här var man tvungen att gå igenom om man ville vara skådespelerska. Och det här är ju liksom bara 20 år sedan, 15 år sedan.
Men alltså Richard Gere har ju gjort riktigt mycket skräpiga filmer. Gjorde inte han den här Officer och Gentleman också? Var inte det också något snusk? Jo. Jag kommer inte ens ihåg, det här var så länge sedan man såg de här filmerna.
Bara
men det var ju inga kanonfilmer han gjorde. Nu tänker jag på Pretty Woman och så tänker jag på alltså den tidens filmer.
Men det är så sjukt. Tänk om jag skulle inte ens kunna visa Pretty Woman. Skulle du visa det för din dotter idag? Alltså,
nej.
Samtidigt så tänker jag så här, jag var ju på bio med min son och hans kusin förra veckan här i The Grove. Och så såg vi Hustlers med Jennifer Lopez och Cardi B.
Ja.
Och då tänker man så här, gud, det har hänt så mycket. För när jag läste den här boken så fick jag så här, men gud, idag är det ju inte riktigt så. Men på riktigt, alltså idag, det görs så himla många filmer under feministisk flagg. Som är alltså skräp. Det var hemskt att sitta och se det med så här 14- och 15-åringar som satt och skrattade. För den här filmen handlar ju liksom om Jennifer Lopez som är en ny...
Att hon ska vara snygg i vanlig ordning. Och att...
New York-strippa som lurar männen från Wall Street på pengar. Efter finanskraschen liksom, 2008. Men det blir liksom otroligt kontraproduktivt och otroligt löjligt, för att hela filmen handlar egentligen om att vi ska titta och se hur snygg och vältränad Jennifer Lopez som är 50 år är när hon hänger runt på en påle. Det handlar ju inte alls någonting om hur en strippas vardag ser ut liksom. Så att det roliga var till och med min son bara, men gud, det här är helt sjukt. Och hans kusin, hon är tjej, hon bara, men det här är det värsta jag sett, vad skämtar de liksom. Så vi gick ju faktiskt ut ur biografen efter halva filmen, för att liksom hela vändningen som vi satt och väntade på, men nu måste det ju komma något bra budskap eller något kommer hända liksom,
för vad man fick se... publik? Vem vände sig i den här filmen?
Det var så hemskt, Jenny, för det är unga amerikanska tonåringar som typ vill se Cardi B. De tyckte det var kul med det här stripporna ger igen och typ häller droger i männens drinkar och ger igen och tjäna pengar, men så gick de ändå ut och köpte typ så här väskor och bilar för de här pengarna.
Jag vet inte, följde du det här? Cardi B pratade ju ut om det här, för hon var ju strippa innan hon då slog igenom som artist. Och hon brukade ju göra exakt det här, och jag tror att hon pratade ut på sin Instagram eller någonstans, gjorde en film där hon så här, där hon skulle be om ursäkt till alla som hon hade snott pengar, drogat och snott pengar från. Och det blev ju en otrolig debatt kring det där, för folk, vissa då var ju på hennes sida och tyckte på något sätt att det var girl power att hon gjorde det. Medan det var ju också många som var kritiska, såklart.
Jo, men det här är ju under flaggen girl power. Men jag känner bara, vad är det som är girl power? Att Jennifer Lopez har fått 100 miljoner för att träna sig så att hon är helt enormt jättesnygg kropp, jättevacker. Men vi blev ju Wall Street-nissarna som satt och tittade på henne. Och liksom underhållningen var ju striptease.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt. som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Men vad har du haft för dig medan jag varit borta? Du har varit på konsert, har jag sett.
Ja, men jag har känt att jag har typ haft en sån här konserthelg. Jag har inte haft det. Alltså, har man någonsin haft det sen typ, I don't know. Men av en slump, lika ovanlig som blixten, eller på att säga. Så i helgen var vi på Lana Del Rey på Hollywood Bowl.
Mm. Fantastiskt.
Ja, ah, gud vad vackert det där. Alltså fantastiskt. Ah. Jag såg Eddie Issa där för kanske 7 år, komiken, och inte varit där sedan dess. Så det var otroligt peppande och känna att vi skulle se Lana där. Nu är inte jag super Lana-fan, är du det?
Nej, inte alls faktiskt.
Mm.
Men hon är ju stämningsfull, och jag tror att sitter man där så tror jag att man tar in hennes musik på ett annat sätt också.
Ja,
eller?
Men man ser ju bergen och det var så här vacker. Alltså en... Det är ju så sköna kvällar här med 25 grader. Och vi hade också köpt till lite extra, att vi hade sånt där på som man får äta och dricka vin.
Så gott.
Ja, så mysigt. Så att det var ju perfekt setting liksom, för man kanske inte orkar stå upp. Och sen måste jag säga liksom, inte för att fortsätta det här att kommentera kvinnors kroppar, men när hon kommer in, hon är så himla vacker. Det är så ovanligt att se en tjej som har lyckats i Hollywood eller hela världen och ändå A-list stjärna, sångstjärna, som inte liksom man ser är ätstörd. Det låter ju kanske löjligt, men ändå inte, får hon vara naturlig fast hon inte är så naturlig. Hon är ju typ
ganska opererad. Nej, för jag tänkte precis säga att hon är väldigt opererad alltså.
Jag vet, vad därför man också på något sätt, det här var ju en person som ändå klarat sig på ett sätt, men ändå lite förstörda branschen, alltså de här kraven. Men då kände man att det ändå var fint att hon, ja, men stod där och sjöng, och så sjunger hon ju fantastiskt liksom.
Ja, hon har väl en otrolig röst.
Men i alla fall, 2 dagar senare så var vi inbjudna till, vi åkte, har du varit i Ojai?
Ja, det har jag. Det är så fantastiskt mysigt i Ojai, tycker jag.
Jättevackert, det är ju liksom någon slags, det ligger ju inte... Närmsta staden är väl Santa Barbara.
Mm.
Men vi körde dit, för vi hade några vänner där som bjöd dit oss. Och vi skulle se Bob Dylan som spelade en jätteliten...
Gjorde han? Jaha.
Ja, han spelade en jätteliten bowl. Alltså det var fantastiskt.
Mm.
Men det var så komiskt, för att mitt i konserten, då ser jag liksom att några killar bakom sitter med kikare. Och kollar på Dylan, och då säger jag till Sigge, men gud, kan inte du fråga om vi också får se? För i och med att de inte hade storbildsskärm så såg man inte riktigt hans uttryck.
Nej.
Så jag var så här, gud vad spännande, Sigge, kan inte du vända dem och fråga? Och han bara okej, för att då blev han också så här exalterad, det finns en kikare, ja. Så han vände sig om, och det sitter en kille bakom oss som också är värsta Dylan-fanset. Och då säger Sigge så här, men du, är du okej? Excuse me. Och han hörde inte först, för han var liksom ganska full. Och Sigge bara, can I borrow your binocular? Hör jag Sigge säga. Och då börjar jag ju fnissa till, binocular. Ja, det kanske heter det, men jag bara, heter det verkligen det? Inte det så här brittiska? Nej, men det heter nog det.
Mm.
Och så säger han så här, because I really want to see Dylan's face. Och killen bakom, han liksom hoppade till lite och började mumla. Samtidigt som han tog liksom ett stadigare grepp om den här kikaren. Och Sigge sa till mig, men gud vad märkligt. Okej, okay. Så vi fattade inte riktigt, så Sigge vände sig om.
Han släpper inte det här.
Nej, han kan inte släppa det. Och då tänkte jag, fan, det är liksom min mans största idol. Så jag tänkte, nu hjälper jag honom på traven. Så jag vände mig om bara, sorry, my husband has such a big crush on Dylan. Can we just have like a sneak peek, a short second? Då tittar han på mig och bara, this is not mine, it's my friends. Okej, okay. Och jag vände mig om och bara, men gud, så märklig han är liksom.
Snål med sin kikare.
Ja, verkligen. Alltså, vi sitter bredvid varandra. Det är härlig stämning. Alla, man tänker att Dylan-fans möts över gränserna. Alltså, nu kom bara jag. Alltså, vi var ju så här, stämning. Ja. Och sen då kommer hans kompis tillbaka. Då säger Sigge, men fan, nu är han tillbaka. Det är väl hans kikare. Gud, vad tönt det är. Men vi frågar igen. Och då vänder sig Sigge om. Bara, excuse me, is it your binocular? Can we borrow? I'd really want to have like a close-up on Dylan. And like a really good close-up. Just a second. Och då, alltså precis när Sigge säger det, då fattar ju jag. Alltså det där, för då skriker han så här bara, get the fuck off man, that's my fucking weed man. Då är ju inte en kikare igen. Vi är ju så här mormor och morfar på konsert. De sitter ju och röker braj. Som är, de har köpt, nej men det är en jättebong som ser ut som en kikare. Som,
nej, men,
och vi
Gud,
har ju bara bett honom. Vi har ju så här vänt oss och bara, ursäkta, kan vi förlåna din binocular? De tänker att vi är dumma i huvudet. Och tredje gången han bara, that's my fucking bong man. Alltså get off.
Ja, han tyckte att ni var helt...
Nej men vi var ju så tappade, för vi är ju svenskar. Vi fattar ju inte att man kan sitta öppet och röka på en konsert. Det är inga konstigheter.
Men det här var också en utomhus, en amfiteater eller?
Ja, en utomhusarena. Och alltså, vi kände oss jävla dumma. Och sen kunde inte vi sluta fnissa åt att vi var så här det gamla paret som vände oss om och fråga kidsen.
Men för så är det verkligen när man är på Hollywood Bowl eller Greek Theater, vad man än är, så brukar man ju, sitter man där och så känner man bara att det små, kommer som små
pusta,
puffar lite här och där. Man bara känner att folk sitter och röker
på. Men vi var ju uppe i stämningen av Dylan, så att hade vi liksom verkligen kollat noga hade vi ju fattat det här, men man är så inne att det är olagligt. Här får man inte röka, det står överallt, även om man får röka. Jag menar, Lana Del Rey var ju så här mitt under en låt, hon bara, bring me my vape. Och så kom ju någon in med hennes Maya vape. Och så rökte hon ju på scenen. Det var ju inga konstigheter.
Ja, men du kommer ju komma in i det där. Nästa gång så kommer du liksom med världens största bong. Så kommer folk att fråga om de får låna.
That's my fucking bong, man.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Jag har ju ändå blivit expert på det här med flytta, det vet vi ju. Men vet du vilket rum man måste fixa först?
Nu utgår jag ifrån att det är sovrummet.
Det är allt.
Det är ju det viktigaste rummet.
Det vet ju du också nu som är lite jetlaggad från Sverige, eller hur?
Ja, exakt. Och därför är jag så glad att vi samarbetar med Hittehej den här veckan. Som har helt otroliga, kanske de mjukaste lakanen jag någonsin har känt.
Det är så mjukt och mysigt nu i sängen. Så att, och också nu när man ska upp här och köra så tidigt varannan morgon.
Då är det svårt att gå upp ur sängen. Jag är ju något av en bäddsängnörd. Jag är ju besatt av att det ska se ut lite som en hotellsäng. Jag vill att det ska se ut som man bara vill dyka ner där.
Det är ju målet.
Det är målet.
Men Sev berättade för mig, din pojkvän, att, eller din fästman, att du bäddade om hans bäddning som han hade gjort häromdagen.
Men det gör jag hela tiden, Malin. Det är faktiskt vidrigt.
Alltså Jenny, det är sjukt. Det är ju sjukt.
Det är ett hemskt beteende. Han försöker, han bäddar så gott han kan på morgonen. Ja. Men sen kommer jag upp där och får dra till allting. Man ska få liksom puffa och fixa till lite. Det där, jag vet inte. Han är inte lika bra.
Men Hittehej använder ju också, det fantastiska med deras sängkläder är ju att de använder lyocell, eller hur?
Mm, exakt, istället för bomull. Så, och lyocell kräver så otroligt mycket mindre vatten och kemikalier för att ta fram. Mm. Så de är betydligt mer miljövänliga.
Mm, ja, men det är de. Och det är faktiskt en sak man kanske inte tänker på när man tänker på sängkläder, men så är det ju. Så att därför är vi jätteglada att vi också har ett erbjudande till våra lyssnare.
Det har vi. Keeping Up 15 ger er 15% rabatt på hemsidan. Gå in på hittehej.se och beställ världens mjukaste, skönaste lakan som dessutom är miljövänliga.
Gud vad härligt. Hittehej, så kul att vi samarbetar.
Ja. Och den här veckan så fortsätter vårt samarbete med Stronger.
Så härligt, jag är så nöjd med mina träningskläder.
Alltså jag också, så snygga. Jag har ju fått värsta nytändningen.
Ja, men det känns som du alltid har nytändning på träning.
Ja, men det betyder kanske också att det dör däremellan då. Så att det är väldigt korta. Det är varje måndag bara, Malin. Det är bara varje måndag.
Det är varje måndag, du kampanjar om. Ja, men jag känner ju, jag är glad att jag inte bara har varit snygg i dem, utan jag faktiskt också har tränat, Jenny. Jag har hajkat, jag har kört, vi har också köpt ett sådär springband, vilket man nästan skäms för här i LA, eftersom man måste vara ute i naturen. Men gud vad jag är glad för det, för det har varit så himla varmt där.
Det har det verkligen varit.
Det enda som är tråkigt är att ingen ser hur fin jag är i våra kläder. Och vi har även den här veckan ett erbjudande. Om man skriver in JM20 och går in på stronger.se så har man 20% på hela deras fantastiska träningsutbud. Mm. Vilka använder du som du gillar?
Jag har ju, ja, men delvis har jag, eller min favorit är nog det här svarta leopardstället som jag har. Alltså en svart träningsbh och svarta träningsbyxor med svart leopardtryck på.
Det är snyggt.
Det är så snyggt.
Det är jättefint. Det är jättefint. Ja, men det har ju du använt annars också. Ja, men vi är så tacksamma att vi har det här fantastiska samarbetet med stronger.se.
Gå in där.
Gå in och kolla. Nu har jag ju faktiskt bott här i 8 veckor, Jenny.
Veteran redan, Malin. 8 veckor.
Ja, veteran. Men hur länge har du bott här? 11 år. Nu tycker jag att du ska förklara lite för mig. För jag kände mig ganska så här vilsen och förvirrad på senaste tiden här. För att man möter ju nya situationer som är roliga. Men man blir också så här, men vad står jag här då? För att man har inte riktigt... Man är ju inte amerikan om man är inte på den sidan. Samtidigt är man ju toksvensk. Men man vill ju försöka anpassa sig också. Så att man är ju hela tiden i konflikt med sig själv och sina tankar. Så nu tänker jag att nu ska du säga, hur mycket tycker du, Jenny, och hur mycket bör man liksom omfamna den amerikanska traditionerna?
Ja.
Till exempel då har jag tänkt i veckan här. Man vill inte streta mot allt för mycket och fnysa och skratta åt varje veckobrev man får från skolan.
Nej, det är ju, men det är ju en hel del. Ja.
Det är ju en hel del. Och också då, det blir svårt för barnen också. Om jag ska säga till min 8-åriga dotter, nu ska hon anpassa sig där. Samtidigt ser hon att vi bara... alltså, man sitter och läser dem där och bara, nej men vad är det som händer liksom? Men varje måndag i skolan, det här har ni kanske också, då står ju alla barnen på led och svär in eden till den amerikanska flaggan. Kan du den?
Jag kan inte den. Vi pratade om det här häromdagen faktiskt. Jag frågade min kille, han kunde den såklart. Det här är väl i public school bara man gör det, va? Alltså i kommunala skolor så får man lära sig I pledge allegiance, bla bla bla, till USA.
Exakt.
Jag tror inte Ilse gör den, hon är för liten. Eller så gör hon det, jag har inte frågat faktiskt. Men det är ju en helt sjuk grej såklart.
Men jag tror att de gör det. Ja, men varje måndag samlas alla, de går in med en flagga och sen ska de svära eden till flaggan. Och då ska de ju ha handen på hjärtat. Och svära till amerikanska nation, it's one nation for all of us, la 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 la. Och då är det så gulligt, för att varje måndag då får jag ju så här att jag står och skrattar och tänker, herregud vad överdrivet, och gud vad de är nationalistiska. Alltså Sverige har man ju
Sverige
inget
sånt.
Sverige
är ju så otroligt tvärtom.
Ja, ja. Nej, men det är ju tvärtom. Men du vet ju också Belfast, hon är liten, så du ser att hon sneglar på mig, och då är jag ju den enda mamman som inte håller handen på hjärtat. Och även om hon inte vill det, för hon känner mig, så känner jag också att det är ju, man vill ju att är man med eller är man inte med, det skapar ju ändå en konflikt i henne. Så nu i måndag så vände hon sig om, och jag kan ju inte svära eden till flaggan, för jag kan inte ramsan. Men jag kände, och hon tittade till, då satt jag, kände hur jag tog min hand över bröstet. Och, liksom, och så kände jag, rätt eller fel? Alltså, det är mitt ena dilemma den här veckan.
Mm. Men nu går hon ju i amerikanska skolan här. Då får man väl vara med på vad som händer på något sätt. Lite grann, tänker jag. Och det betyder ju ingenting på riktigt. Vi tycker att det är löjligt, men det betyder väl ingen...
Jag vet inte. Nej, men samtidigt känner du, det är lite som att man umgås med en vän och så snackar man skit bakom ryggen. Alltså, ska vi umgås med den här vännen i USA, då borde vi ju också visa henne att vi tycker att det mesta är ganska kul och fine.
Ja.
Alltså, om hon ska gå dit, känna att allt alla gör är ganska löjligt eller överdrivet, det blir också, hur ska hon kunna liksom akklimatisera sig? Jag vet inte, jag kanske övertänker det. Ja, men den andra grejen då, det var att första veckan så såg jag att jag har ju följt med Bell ända in på skolgården, men de har ju också en drop-off line, alltså drive-in line, där man kan släppa barnen.
Mm.
Och det är ju jättenytt för oss. Och jag kommer ihåg hur jag öppet sa till Bell, vilka galningar, att man inte går med sin dotter eller son in på skolgården. Alltså, hur svårt ska det vara? Klipp till en vecka senare, bråttom, ska på ett möte i West Hollywood. Och bara, Bell, skulle det inte vara kul att köra drop-off? Och hon bara, ja! Och så kände jag bara, när jag hade gjort det, att bara, nej men gud, alltså jag är så hemskt. Och hon var jätteglad, och det står ju en förälder som öppnar bildörren och säger, good morning Bell. Och jag vet att hon springer rakt in. Men då fick jag också så här, okej, är det här att embracea, eller är det här att...
Ja, men det måste man väl göra lite, eller? För det är ju så, det är så det funkar. Alltså, det handlar väl egentligen om att folk... Det finns ingenstans att parkera för alla föräldrar som kommer, och de måste lösa logistiken på något sätt. Det är stora skolor med många barn. Så utanför entrén står ju då frivilliga föräldrar som volontärer.
Mm.
Och så, det tycker jag är helt otroligt. Men det är också, det är ju så mycket man ska vara involverad i skolan. Jag tänker på att du pratar om veckobreven.
Mm.
För idag så fick jag ett brev, förra veckan skulle man skicka med barnen 2 äpplen till skolan var. Och nu då den här veckan så skulle de göra någonting med de här äpplena. Men då behövde de tydligen hjälp, och det var olika grupper. Så de bad att föräldrar skulle komma dit onsdag lunch och hjälpa till med äppleaktiviteterna. Det var 4 olika stationer, och de behövde minst 8 föräldrar.
Och du signade genast upp?
Nej, men jag undrar vem som hinner. Det är ju ändå otroligt. Det här skulle man ju inte hinna någon annanstans.
Nej.
Vilka föräldrar hinner att gå till skolan och hjälpa till med äppelaktiviteter? Jag har ju dock faktiskt skrivit upp mig för första gången nu på fredag. Så ska jag och Zev till Ilses klass och göra... det kallas för Fun Friday. Så varje fredag är det någon förälder som kommer dit och gör en aktivitet för hela klassen. De leder en klass då på 1,5 timme.
Jättefun.
Och alla föräldrar har ju ställt upp på det här, så det måste man göra. Det är ju också roligt att hälsa på barnen i klassen, och det gör man väl även i Sverige. Men det är bara ett otroligt engagemang. Nu har de ju Halloween-tema, eller Halloween-fest då. Det har de ju på alla skolor. Det har de väl på era skolor också. Då räknar de, står det, att en förälder från varje familj är med och hjälper till med antingen att baka eller städa eller fixa olika kostymer, fixa olika aktiviteter.
Ja, men det är det här jag menar, hur mycket går man in där? För det är ju bara att ge sig hand då och bli häxa, köra äpplena och hoppa in.
Ja.
För exakt, för det var ju faktiskt mitt andra exempel, och det var ju att vi fick ju hem nu om Halloween Hunt.
Mm.
Men då stod det så här att då tänker jag ju, ja men det är en liten häxa som ska stå där på Halloween. Nej, nej, nej. Utan om vi skänker då $1,000, då kan Bell få en eget spökrum.
Mm.
Och då står det Bell, och då vet alla andra om att vi har donerat, Bell Eklund har donerat de här pengarna. Och det är också en sån sak som hon blev så exalterad inför, och jag var så här, det här är sjukast jag läst. Alltså, ska ett barn som har pengar få så här, buhu Bell, och så ska alla bara, wow, Bellrummet.
Ja.
Alltså, samtidigt så kan jag ju inte håna hennes... Halloween. Alltså du med mig?
Alltså det handlar ju om vad man hinner. Jag kan inte vara med på alla de här aktiviteterna. Men jag hjälper till så mycket. Alltså kan jag, så får jag väl hoppa in någon gång. För det är också den här balansen. Man vill ju finnas där lite, för att de andra föräldrarna finns ju där för sina barn och gör grejer. Så man vill ju också att mina barn ska känna att man är där. Men det får ju vara någon sorts balans.
Jag har inte gjort något hittills.
Men sen ska jag säga att det finns en lite amerikaniserad är jag nog när det kommer till Halloween. För det var ju så cyniskt, kom ihåg, när jag flyttade hit. Jag tyckte att det var så fruktansvärt fult och hemskt och Halloween och så dumt alltihop. Nu har jag ändå gått loss. För barnen tycker ju att det är så roligt. Och varför inte? Det är jättekul. För det är faktiskt roligt. Ja, nu har vi spindlar på fasaden, Malin. Det kommer ni ha. Jag ger det 2 år så har ni spöken i hela trädgården.
Okej, men nu kommer du bli stolt över mig. Jag har faktiskt en liten skylt där det står zombievarning. Jag är så stolt över den här. Ja, men jag ska säga det sista också som, då, som var för min sons skola. Då kom han hem och var så här, och det är samma där. Och han bara, vet du, då har de ju så här homecoming queen, alltså i high school.
Ja, det är så fascinerande. Det här är ju, men nu är det här också äldre barn än vad, jag har ju inte varit med om det här överhuvudtaget. Nej. Och det här är ju bara någonting man ser på filmer, i filmer och sådär.
Nej, men förstår du, homecoming queen? Alltså, och så röstade de det. Men då var han stolt och ville berätta för oss samtidigt som han skrattade. Det var också lite svårt hur man ska bemöta det, för då var han så här, ja, men nu har skolan beslutat för att den första homecoming queen som är icke-binär har röstat igenom och vunnit och blivit homecoming queen. För att de har insett att det inte ska vara genus på det här. Alltså det ska inte vara killar och tjejer som, det ska inte vara queen och king. Mm. Men då vill jag ju bara säga, det ska inte vara någonting. Alltså,
nej.
Det är bara, vem, det här är så sjukt. Mm. Han bara, så nu i skolan får man inte säga homecoming queen och king, utan då ska man säga homecoming royalties. För det kan vara vilket kön som helst. Man bara, men hela seden är ju helt fucked up. Alltså, det är som att rösta snyggaste tjejen till Lucia. Alltså,
exakt.
Och där är man också så här, det är ju deras grej här. Och hur mycket dissar man och hur mycket hissar man liksom.
Det är ju mycket mer tävlingsinriktat överhuvudtaget. Det får ju ändå barnen lära sig från en väldigt ung ålder. Att man ska ta så många ägg som möjligt när det är äggjakt i skolan, eller också ta plats att prata inför, att Ilse får ju ställa sig upp och prata inför hela klassen och presentera saker, och det får de ju från att de går i förskolan.
Och Viggo sa också att, alltså vår äldsta, sa ibland har de så här tombola, helt plötsligt säger de så här, nu kan man få extra creds på betygen, då tar de fram någon jävla tombola-grej och skruvar runt och så kommer en boll ut och sen så ropar de ut typ en random fråga och den som vinner på det kan få extra plus i betyget. Alltså, det är så konstigt. Alltså, tävlingslandet USA.
Jag har ju då nytt gymkort nu, så att jag har varit där en gång på 2 veckor.
Men det är Soho House Downtown,
ja,
eller hur?
Det är det. Det låter ju väldigt härligt, och det är det också. Och det är bra att man kan gå och träna där, och sen så kan man bara smita upp och sätta sig och jobba efteråt. Det är perfekt.
Och bra kändisspotting.
Men jag var där för några dagar sedan och jag var nere i gymmet. Och så skulle jag duscha efteråt, och då sa de att de är på att måla eller någonting in i omklädningsrummen. Så jag var tvungen att gå upp till 7:e våningen där det finns en pool också. Och så skulle jag låna duscharna där. Mm. Och då är det en liten restaurang och så går man in runt hörnet och så är det då duschrum där inne. Så jag sprang in där och skulle duscha och jag tar av mig, hoppar in i duschen, tvättar håret, håller på. Och så precis när jag kliver ut, då kommer jag på att jag måste göra en handduk. Och det finns ingen. Och jag tittar runt, jag smyger runt där inne och det finns inga handdukar någonstans.
Nej, men va?
Och för en kort sekund tänker jag, men då får jag väl ta, vad gör jag nu? Vad tar jag då? Ska jag ta, alltså jag får ta toalettpapper, men det går ju inte. Jag har ju liksom tvättat håret också.
Nej.
Och då tänker jag så här, men det är ju en pool där ute, så någonstans finns det ju uppenbarligen handdukar.
Sluta.
Och jag tänker att det sluta. Skulle vara rimligt om de var precis utanför omklädningsrummen egentligen. Mm. Så jag öppnar dörren och tittar ut lite, och precis utanför, bara 2 meter ut.
Det här är ju 90-talsfilm, Jenny.
Nej, men det här är ju en scen. Det här är ju, ja. Vem skulle det vara? Det skulle kunna vara
det skulle kunna vara Robert Redford som kommer.
Det, ja, exakt, eller, ja. Eller Richard Gere. Man, det är just Julia det. Roberts just som det. Tittar ut, eller ja, Demi Moore tittar ut, tänker jag tar några steg ut och så kan jag ändå ta en handduk där.
Men vänta, vadå? Där utanför var, du står i duschen och det finns ingen handduk där, men vad ligger utanför? Är det en restaurang eller pool?
Det är ju en restaurang, så det är som ett litet, det är som en korridor på kanske 3 meter och sen är restaurangen. Och på de här 3 meterna till höger, där är då alla handdukar. Nej, de ligger ihop, snurrade och intryckta där i en hylla.
Mm.
Och jag tänker att det är ju bara 3 steg ut och jag kan ta den och jag är säker.
Men det är 3 nakna.
Vad är chanserna? Kommer någon att se mig och jag bara, vad ska jag göra? Hur gör jag? Jag bara, jag gör det. Jag gör det. Så jag tar 3 snabba steg ut dit. Ska precis ta handduken när jag hör bara, hello there. Och jag vänder mig om. Och där står Robert Redford. Nej.
$1 million. $1 million.
Nej, men jag lyckas, jag får tag i en handduk där. Och jag står och drar i dem, och då har de liksom tryckt in, de har verkligen maxat den här hyllan med handdukar. Så när jag drar i den, så för att dra och dra, och så drar jag, och då kommer det ut 7 stycken som bara regnar över mig när jag står där. Och jag bara får på mig den här handduken och springer in igen. Ingen hinner se mig. Men det hade ju kunnat sluta. Jag hade kunnat bli utslängd därifrån. Lätt.
Det är så roligt när man befinner sig i en sån situation. Bara, nej men jag gör det här nu. Nu gör jag det.
Men det roliga var sen när jag kom in där, så kommer det en tjej strax efter mig. Och jag känner igen henne. Hon är skådis. Hon är med i, eller är med i, det var ju länge sedan den serien gick. Men var med i serien House. Kollar du någon gång på den?
Ja, men han som staplar omkring med någon käpp.
Käpp, exakt. Jag ska ta fram hennes namn här, vad hon heter.
Ja, okej. Okay. Hon som var den kvinnliga läkaren. Det var väl läkarserie?
Nej, hon var hans fru. Lisa Edelstein heter hon. Hon är supersnygg. Mörklockigt hår. Supersnygg. Och hon kommer in och börjar prata. Men då säger hon till mig, då börjar hon fråga, hon är ju smart då, så hon frågar, finns det några handdukar innan hon ska kliva in i duschen? Och då måste jag ju berätta det här för henne. Jag bara, ja, nej, det gör det faktiskt inte. Vad bra att du frågar, för att de är precis utanför. Och jag har precis varit ute där och rafsat runt naken i dem.
Vad, du berättade?
Och då börjar hon skratta. Hon var så trevlig. Det kom fram att vi bodde grannar med varandra.
Gud vad härligt.
Sen hade vi ett sånt där LA-samtal när hon frågade, hur tog du dig hit? Körde du 101 eller to the five eller to the five to the...
Hon körde inte den jag körde, helt fel, körde förbi. Den tog hon inte.
Nu fick man ju en riktig, kanske en starkare smak av hösten när man var i Stockholm än vad man kanske har här, enligt dig.
Ja, men här är ju högsommar, enligt mig. Jag förstår inte vad ni pratar om, att det är höst och alltså, höstjackor. Och, alltså, det är ju jättevarmt.
Ja, du vet att jag hade ett bråk med min son på morgonen idag om att han var tvungen att tröja på sig till förskolan. Och han vägrar.
Ja, men det är klart han vägrar.
Och jag bara, det är kallt ute. Det är höstdagen.
Det är 27 grader.
Nej, mamma! Jättearg var han. Ja. Men hur som helst så är man ju ändå peppad på höst och hösttrender, någon ny tröja, någon ny jacka, kanske lite nytt smink. Nu är det ju lite svajigt i världen, både politiskt och även med ekonomier och så vidare. Och då tenderar ju folk att hålla tillbaka på att spendera. Alltså det gör man ju av flera anledningar, man tänker väl på miljön och allt möjligt. Men framförallt då, om man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Så vad folk istället väljer att handla när det är lågkonjunktur, det är ju läppstift. Man pratar om the lipstick index som brukar ju då gå upp. Folk konsumerar mer smink och saker som kostar mindre men kanske ändå syns. Något man unnar sig men för en liten peng.
Precis, i lågkonjunktur kan man se att sminkförsäljningen går upp, ja.
Men jag förstår det. För det är en liten investering som gör stor skillnad ändå.
Ja,
faktiskt.
Det är det man har råd att fixa. Ja.
Och två saker jag tycker är snygga i höst då, som jag har lagt krut på. Det är två saker, delvis en annan sak som jag tycker om innan jag börjar prata om läppstift. Det är ögonskugga. Bronsfärgad, rosa bronsfärgad ögonskugga.
Också lite krämögonskugga, för jag är så trött när det blir så här pudrigt och torrt.
Ja, exakt. Det finns en jättefin ögonskugga från Tom Ford. Nu har jag glömt vad färgen heter. Det kan jag lägga ut på vårt Instagram, Keeping Up Jenny Malin. Tom Ford har en jättefin som är två. Så underdelen är en krämig ögonskugga och toppen är glittrig ögonskugga, torr.
Okej, så det är typ en bronsar, eller bronsar.
Och det är en bronsfärgad, den är så här rosa bronsfärgad. Den är så snygg.
Gud, vad snyggt.
Funkar egentligen både på blå ögon, bruna ögon. Det är otroligt
snyggt. Så det är ditt första tips.
Men sen tänkte jag framförallt tipsa om lite läppstift. Jag är ju besatt av läppstift. Jag tycker det är snyggt med antingen att man satsar på läpparna och så har man inte så mycket ögonsmink. Eller att man satsar då på ögonen och så får man ha en naturlig läpp.
Men det är ju du bra på, köra mycket läppstift, ingen ögongrej.
Ja, men det är liksom en cool, lite lagom edgy, snygg look. Och något som också lyfter vad som helst. Man kan nästan ha på sig vad som helst om man bara har en röd läpp
verkligen.
Till. Då ser det lite flott ut direkt.
Verkligen.
Bra transition från gå från jobbet till gå till afterworken eller middag. Bara ta på ett läppstift.
Jag kan också tycka att nu vill inte jag vara edgy. Men läppstift, alltså du vet, det är ganska inne nu att ha lite så här mörkt läppstift på ögonlocken och alltså använda läppstiftet nästan som kajal. Jaha. Alltså för det blir som en bronzer.
Jaha.
Det är ett tips från mig.
Mycket under då tänker du.
Man har Billie liksom Eilish smink.
Under.
Ja. Ja.
Under ögonen.
Ja,
nej,
lite.
På riktigt.
Inte rött utan typ mer bromsbrunt rött. Alltså är du med mig? Mm. Lite. Mm. Man kan testa där. Men berätta om dina nyanser, det blir skitsnyggt i det här och här om den.
Mm. Och jag tycker då ska man gärna ha lite sammets matta läppstift. De är ju bra för att de sitter ju så otroligt bra. Och jag tycker de är mycket snyggare än de glansiga. Och då har jag hittat tre stycken favoriter som är jättesnygga. För det ska vara mörk röda, så här mörk...
Vad heter den färgen?
Oxblodsfärgat.
Oxblod. Mm.
Min ständiga höstfavorit som jag alltid återkommer till är ju Chanel Rouge Allure Ink i Luxuriant, som är en sån här riktigt mörkröd. Den är också flytande som man målar på.
Så snygg.
Man tar på den en gång så sitter den en hel kväll. Det är fantastiskt. Mm. Denna säsong har jag i alla fall festat till det med Chanel Rouge Allure Ink Fusion, som är en ny variant, i färgen Berry. Och det är precis mörk bärröd. Den är också matt, men lite mer lättflytande än Rouge Allure Ink, då, som är den gamla versionen. Den kan jag tipsa om.
Just det.
Många makeupartister tipsar också om NARS Velvet Matte Lip Pencil i färgen Endangered Red.
NARS är bra. Jag gillar NARS. Mm.
Och den är lätt att måla på, tror jag också. Det är liksom en läpppenna.
Ja, men man vill ju inte att det ska bli så torrt och krackelerande. Sen vill man ju inte ha det glansiga 80-tals porrlooken heller. Är du med mig? Man vill hitta...
Det gäller ju att man återfuktar och håller på och fixar med läpparna innan. Om man har nare är inte det här en snygg trend kanske.
Då blir det något annat.
Nej, det går inte.
Nej.
YSL har också ett supersnyggt flytande lipstain som heter Tatouage Couture Liquid Matte Lipstain i färgen Black Code Red. Den är också riktigt mörk. Supersnygg. De här tre...
Det här är så bra tips.
Ja, men det är faktiskt bra tips. Det här ska man unna sig i höst tycker jag. Man kan skita i tröjan och så köper man ett snyggt läppstift istället. Unna sig någonting snyggt som syns och är fint. Jag lägger ut alla de här i en liten slideshow på vår Instagram.
Ja, det måste du göra.
Mm. Så roligt att ni har lyssnat den här veckan.
Tack för alla fina hälsningar och alla DM. Vi läser det allt. Mig hittar ni på Malin Eklund. Malin Eklund med 3 U på Instagram.
Mm. Jag heter Jenny Ham på Instagram. Och vi heter Keeping Up Jenny Malin på Instagram.
Ha det jättebra, vi ses nästa vecka. Ha det bra, kram, hej!
Puss, puss.
Scripts to on the six to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be